Ja, men tack Katarina, roligt att få vara här, roligt att få möta er alla. Det är ju, jag heter alltså Fredrik Krona, jag är uppvuxen i Älmhult. Så där har jag liksom mina rötter och sen bad det sig inte bättre än att jag hamnade i Eksjö några år. Och där lärde jag känna både Katarina och Ola. Jag gjorde alltså värnplikten där och sen blev jag kvar där, så att jag har jobbat på regementet några år innan Herren liksom kallade vidare. Så då hamnade vi i Dallas ett år i Texas och gick bibelskola där, jag och min fru. Och sen efter det så kom jag tillbaka till Älmhult, min gamla hemförsamling. Då var jag ungdomspastor där i några år och sen så var jag på Tjörn i några år och så nu är jag i Kalmar och har varit där några år. Så det är ju så där att det rör lite på sig. Men det här, det är svårt ibland det där, jag vet inte om du har varit med om det, där med, vi sätter etiketter, det här med andedop och sånt där. Och så ibland så försöker vi liksom att ringa in det på hur det ska vara och så där. Och sen ibland följer det inte riktigt det där mönstret. Jag ska förklara vad jag menar. Det var det som jag ändå vill räkna som mitt andedop. Det där tillfället när, alltså, och då talade jag redan i tungor innan, det är jättekonstigt. Men det där tillfället när verkligen ordet strömmar av levande vatten. Det var någonting som bara började här och det bara fortsatte och fortsatte. Det var faktiskt inte precis här men några kilometer däråt på Rallingsåsgården. Och det där är sånt man bär med sig. Du har säkert också tillfällen när Gud rörde vid dig. Kanske att det var en stark frälsningsupplevelse eller det var när Guds ande kom över dig eller när tungotalet. Gud, han har inte slutat med det. Han vill möta med oss fortfarande idag. Han vill möta med oss. Det är inte bara för en viss åldersgrupp. Och sen när man kommer till en viss grupp så är det liksom slut. Och då är det bara andra uppgifter. Det är inte så. Och skulle man ändå tycka att ja, men nu är jag där uppe, så glöm inte bort att bönen är det som föder fram det som Gud vill göra. Bönen som inte, ja men ni vet det här, jag bara säger det ändå, det är ju inte, det är någonting mer än en önskelista som vi skriver ner och som vi sedan nämner för Gud, utan den där bönen när man bara ställer sig i bönetjänst inför Gud och säger: Gud, lägg på mitt hjärta den nöd som ligger på ditt hjärta. Låt mig få be ut dina ord, Herre. Låt mig få bara tala till berget. Därför att du säger det. Låt mig få be för mina grannar. Låt mig be för sammanhang. Gud, om inte din ande kommer så är det meningslöst. Utan din ande så blir det bara religiositet. Men ande och liv. Liv och liv i överflöd. Jag tänkte att jag skulle... Det finns såklart ett... Jag upplevde väldigt tydligt när jag förberedde mig att jag fick ett ord. Och jag tänkte, när vi tittar på hur Sverige ser ut nu, vi ser vad som händer just nu. Jag skulle vilja att du har de perspektiven nu i detta, både det stora perspektivet Sverige, vad som sker. Jag tror att Gud är intresserad av att vi vet vad som händer. I alla fall är det det som Jesus säger. Han säger, jag kallar inte längre bara tjänare, för tjänare vet inte vad deras herre håller på med. Känner ni igen det? Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt. Och det vill han fortsätta, och det gör han fortfarande. Han vill låta oss veta vad som händer, vad är det som sker. Vad har Gud liksom för tankar, vad är det vi står någonstans? Och i detta så har det kommit så tydligt till mig om Johannes döparen. Är den på också eller? Ja, den är nog det. Ja. Förlåt, jag gör så här och så tar vi den här bara så känner jag mig mer bekväm. Johannes döparen. Och det står ju om Johannes döparen redan i Lukas 1:17. Så är det ju så att Zacharias, han, Johannes pappa, han ska ju gå in där och tjänstgöra. Du känner säkert till det. Och så kommer det en ängel som talar till Zacharias. Och så talar han om att du ska föda, eller inte du ska föda, men du ska få en son. Och ni ska ge honom namnet Johannes. Och så står det i vers 17. Han ska gå framför honom i Elias ande och kraft. Alltså, Johannes ska gå framför Messias i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag. Och så skaffa åt Herren ett folk som är berett. Detta var den hälsning som kom ifrån himmelen till Zacharias om det här är Johannes uppgift. Den uppgift ifrån himmelen. Och han ska inte gå i egen kraft, han ska gå i Elias ande och kraft. Det här var ju förutsagt redan i Malaki att det skulle komma. Elias skulle komma igen. Så står det att han ska vända fädernas hjärtan till barnen. Omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag. Jag tror att det är tid. Nu. Där Messias står för dörren. Igen. Och det är inte bara vårt land. Utan där vi ser ju liksom hur hela skapelsen på något sätt väntar på att Messias ska komma tillbaka. Och innan så ska Elia, vi slår upp det i Malaki 4. Så står det ju om det i vers 5. Se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse. Jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Den dagen har vi liksom inte riktigt sett. Och så är det ju med bibelordet, att ibland så finns det flera uppfyllelser innan det är helt uppfyllt. Det finns liksom, och det var det som hände. För Jesus själv säger att när Johannes döparen kom så var det också Elia. Står i Matteus 17. Så säger Jesus att det var Elias ande han kom i. Men de kände inte igen honom. Så nu väntar vi på den andra delen. Och vad hade han för uppgift? Ja, han skulle omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag. Det där är någonting som uppenbarligen är en ton som går ut från himmelen innan Messias kommer tillbaka. Jag tror att det är tid för den tonen. Idag i Sverige så är det tid för den tonen att gå ut igen. att omvända. Omvändelse är ju väldigt, har ju blivit kontroversiellt av någon anledning. Men det finns inget evangelium utan omvändelse. Vad ska han göra? Han ska gå framför i Elias ande och kraft. Omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag. Det är ju nya tankar. Som också mynnar ut, inte bara tankar utan i handlingar. Ett förändrade handlingar. Och så skaffa åt Herren ett folk som är berett. Och det här bara slog mitt hjärta. Det här är på Guds hjärta. Att det finns ett folk som är berett. Det är Gud som är Gud. Det är han. Det är så populärt idag. Även i sammanhang där vi inte trodde det, att man gör sin egen gud. Och så tar man emot den guden på nåder liksom och säger, ja, jag kan bedöma dig. Du gud, jag bedömer dig och säger att du tycker fel på det här och det här har du inte riktigt förstått och det här. Är ni med? Det är högmod. Det är inget folk som är berett. Men Gud, han vill skaffa ett folk som är berett. Så Johannes döparen sände han ut. Och låt oss titta i Matteus 3 kapitel. Så får vi då se när Johannes döparen trädde fram. Än så länge så var det bara ängeln som talade om att det här kommer han att göra. Han kommer gå före Messias. Och det här kommer att vara hans uppgift att bana väg för Messias. Och då står det i första versen. Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och predikade i Judeens öken och sa: omvänd er, ty himmelriket är nära. Om honom heter det hos profeten Jesaja: en röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes bar kläder av kamelhår och hade läderbälte om livet, och hans mat var gräshoppor och vildhonung. Jerusalem och hela Judeen och hela landet kring Jordan kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Men när han såg att många fariser och saduker kom för att bli döpta av honom, sa han till dem: ni huggorms yngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga till er själva: vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er i den helige ande och i eld. Han har sin kastskovel i handen och ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i logen. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig släcks. Alltså Johannes sätt att bana väg för Messias och för det som Gud ville göra, det var att tala om omvändning. Han predikade omvändelse. Omvänd er, byt sinne ifrån er själva och sätt sinnet på Gud. Lägg ner era egna vägar och ta emot Guds vägar. Omvänd er, för himmelriket är nära. Det finns en allvars ton i det där. Himmelriket är nära. Det är inte vilken dag som helst. himmelriket är nära. Så omvänd er. Och det är Guds hjärta. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Och de där orden tror jag är någonting som gäller. Det är ju, här talas det om att Jesus, han ska döpa i helig ande och eld. Men det finns något som föregår dopet i helig ande och eld. Och en av de sakerna är omvändelse. Det är inte på våra villkor som vi kommer att bli döpta och säger Gud, döp mig i helig ande på det här sättet. Eller nu behövde jag, förlåt om jag låter, jag vill inte låta raljant, men nu behöver jag lite mer kraft eller livet behöver bli lite lättare. Kom och döp mig i helig ande. Ja, livet blir inte lättare, det blir härligare, men det blir inte lättare när det blir döpt i helig ande. Då blir du helt plötsligt ett riktigt target för fienden, därför han vet att nu är du farlig. Här är en dotter, en herrens dotter eller herrens son som är döpt i helig ande. Nu måste vi börja göra något, men i det så vet han också kraften. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Han har sin kastskovel i handen. Jag tänker att det är precis det som händer nu i Sverige. För vad är det egentligen han säger? Vi har ju inte så mycket sånt kanske idag. Jag vet inte hur vana ni är som bönder och sånt här. Men tröskplatsen är ju, var ju en plats där man liksom slog ut. Man slog på det där kärvan och sen så tog man och så kastade man upp det i luften och sådär. Och så var det ju att vinden blåste bort det där som bara var skräp som inte hade någon tyngd i sig. Medan fröna som hade lite tyngd, eller kornen, vetekornen, de ramlade ner igen. Och så det var ju ett sätt liksom att rensa så att man fick bara vetekornen kvar och allt andra det blåste bort med vinden. Han ska döpa i helig ande och eld. Ordet, alltså helig ande, är ju också vind på grekiska. Den helige ande blåser bort. De där agnarna, det som inte är någonting, det blåser han bort. Men vetet, det ska samlas i Herrens lada. Han samlar ihop desinen. Det är något av detta som sker nu, tänker jag. Och det har att göra med vad vi ställer oss gentemot Guds ord. Om vi står på Guds ord. Guds ord har tyngd i sig. Men våra egna idéer, mänskliga idéer, vårt tyckande och anpassningen till världen, det bara blåser bort. Det finns ingenting. Det finns ingen kraft i det. Det finns ingen förökande kraft i det. Ett vetekorn kan du lägga i jorden, det måste dö. Men sen bär det frukt. 30-falt, 60-falt och 100-falt. Det är de himmelska sanningarna, medan det andra, det blåser bort. Det blir ingenting. Det kan inte föröka sig. Det har inte den kraften i sig. Men Guds ord har det. Den som är född av anden. Så det som föregår helig ande och eld. Jag tänker att det är dit vi vill allihop. Mer Gud. Helig ande och eld. Elden har ju den funktionen. Både av att den, jag tänker som en skogsbrand. Den kan vara väldigt svår att stoppa. Alltså den bara går från ena trädet till den andra. Är det dessutom vind som blåser på den, så är den ju nästan, det blir nästan okontrollerbart. Så tänker jag också att det blir, alltså när väckelse kommer. När Guds ande får liksom förändra atmosfären över en stad. Så blir det också någonting som bara sprider sig på det sättet. Från den ena till den andra. Det ena trädet till det andra trädet. Det är någonting som Gud gör. Elden har ju också det där. Ni vet Emmausvandrarna. Känner ni säkert till. När de går där och de känner inte igen Jesus. Men sen så känner de igen honom. När han bryter, tackar Gud och bryter brödet. Och så försvinner han och så säger de till varandra. Brann inte våra hjärtan.
när han la ut skrifterna för oss, hände det inte något här inne? När vi förstod att det här är ju sant. När han la ut skrifterna för oss. Den elden, den finns också. Och sen finns det en annan del av elden, och det är den renande elden. Att rena guldet, så behövs elden. Elden renar våra hjärtan. Den heliga andes eld får bränna bort slagg i våra liv. Det är den heliga ande som gör det. Och då är det ju lätt att tänka så här. Eller så har man liksom inte riktigt reflekterat. Men Gud, ge oss den där spridande, alltså den där skogsbrandselden. Ge oss den elden, Gud. Så att det blir lätt att evangelisera, att det blir lätt att ditt rike utbreder sig. Ge oss den elden. Och kanske att jag inte alltid har tänkt på att, men det är ju samma eld. Det är samma eld. Det är inte en eld som sprider evangelium och en annan eld som renar. Nej. Det är samma eld. I samma mått som jag låter elden rena mitt hjärta, samma mått går utåt. Därför börjar väckelsen, börjar ju med helgelsen. Väckelsen börjar med omvändelse. Det börjar med helgelse. Då får det samma eld. Då märks det. Då märks det långt utanför väggarna. Men han predikade inte bara omvändelse. Det var inte bara den tonen. Låt oss gå till Johannes 3. Där står det också om Johannes döparen. I Johannes evangeliet, 3:e kapitel. Står det i 25:e versen. Då uppstod en tvist mellan några av Johannes lärjungar och en jude om reningen. De gick till Johannes och sa: Rabbi, han som var hos dig på andra sidan Jordan och som du vittnar om, han döper och alla går till honom. Visst är det lite roligt, tycker jag det. Alltså, nu går de till honom istället. Säg till dem. Ja, Gud bevara oss så att inte vi blir sådana. Johannes svarade: ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sa, jag är inte Messias, jag är sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden. Men, lyssna, brudgummens vän som står där och hör honom gläder sig innerligt över brudgummens röst. Den glädjen har jag nu helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre. Låt oss börja med den när de säger alla går till honom. Så tänker jag det där kopplat till brudgummens vän som det står om. Alltså, brudgummens vän står där och hör Jesu röst. Det är ju egentligen det han pratade med på. Att han säger sig själv som, han ser sig själv som brudgummens vän, alltså Jesu vän. Och han ser Jesus som brudgummen som möter och drar till sig sin brud, alltså församlingen människor. Men så säger han att jag, den som är brudgummens vän, han står där, som står där och hör honom. Alltså han som står och hör Jesu röst och ser det som Jesus gör. Han gläder sig. Jag tänker, låt oss ta emot den mer och mer. Låt oss se den, känna igen brudgummens röst. Är du med? När vi hör den i tidningar, när vi hör den i en del program, när vi hör den i olika kyrkor, när vi känner igen det där är brudgummens röst. Alltså det där är Jesu röst. Jag bryr mig inte om de döper 100 där, så är det tack Jesus. Jag gläder mig för jag hör Jesu röst där. Andens folk känner igen anden. Mina får, de följer min röst för de känner, eller de följer mig för de känner igen rösten. Dit vill Gud ha oss. Där vill han ha oss. Vi är inte felfria någon av oss. Vi blir inte felfria. Det enda vi märker är att ju närmare Gud vi kommer, desto tydligare blir fläckan. Men låt oss använda Jesu blod. Släng grejerna i tvättmaskinen när du ser att de är smutsiga. Spring inte runt med smutsiga kläder. Släng dem i tvättmaskinen direkt. Vi är ju på väg hem. Vi är ju på väg hem. Vi har ett hopp. Jag kan inte låta bli. Låt oss gå till första Johannes brev. I det tredje kapitlet. Jag kan ta från första versen. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Halleluja. Och det är vi också, säger han. Inte bara att vi får kallas det, utan det är vi också. Vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Vi är Guds barn. Världen känner oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskade, nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. Halleluja. För då får vi se honom sådan han är. Alltså det som är på den här sidan är inte allt. Och det är inte två olika saker helt och fullt i alla avseenden. Det är ju ingen biblisk sång, men en liten tid vi lever här med mycket möda, stort besvär. Det var helt annan. Men ibland så kan det vara sådär. Och så tänker vi sen när himlen, då är allting helt annorlunda. Och det är det på ett sätt. Men vi ska inte glömma bort, här sätter vi en riktning för det som fortsätter på andra sidan. Låt oss inte glömma det. Det är inte bara att leva här som hittan, huttan, och sen så kommer vi upp där och då blir det jätte, liksom, vi sätter en riktning här. Man kan inte leva i synd och söka synd och tro att det blir en annan riktning andra sidan. Utan du fortsätter i den riktningen som du har när du är här. Därför så skriver han så här i vers 3. Och var och en som har det hoppet till honom rena sig liksom han är ren. Rena sig. Vi är inte färdiga. Det innebär inte att vi blir felfria. Men det innebär att vi renar oss. Hela tiden. Vi renar oss därför att vi vill vara rena inför vår brudgum. Som ska hämta oss hem. Därför är jag angelägen om att rena mig. Och det är inget misslyckande. Det kallas helgelse. Det är något som Gud gör hela tiden med oss om han får. Och var och en som har det hoppet till honom rena sig liksom han är ren. Här blir det lite som ett test. Alltså, är det bara religiöst prat? Ja, men det blir bra å andra sidan. Och det, ja, men nu, himmelen. Och här står det att den som har det hoppet, att vi kommer dit, att vi ska möta honom, den som på riktigt har det hoppet, han renar sig. Det visar sig om det bara är bara prat eller om det faktiskt är så att jag har det hoppet. Jag kommer hem, jag är på väg dit, jag ska möta honom. Det är mitt hopp, därför renar jag mig hela tiden. Vänner, låt oss svara. Gå med det, inte nedslagna. Inte egentligen, så är det när vi blir ned. Vi kan, nej, låt mig. Det kan vara två sätt. När vi liksom drabbas av vår egen synd, antingen så kan vi känna Guds överbevisning. Det är ju Guds sätt. Guds överbevisning, och där jag kan känna Gud, förlåt mig. Alltså den helige andes överbevisning. Men det finns också en annan del. Och då är det ju mer, ja, men jag är inte så liksom ledsen för att Gud blir ledsen, utan jag är mer ledsen för att min självbild krackelerade av att jag var ganska bra ändå. Och så visade det sig att jag var inte så bra, och då gråt jag lite över det, att jag var inte så bra som jag trodde. Den sorgen behagar inte Gud. Alltså du kan göra vad du vill med den, men det är inte den sorgen som behagar Gud. Men Guds sorg, det leder till omvändelse. När vi känner Gud, det är mot dig, bara mot dig har jag syndat, som han säger, som David skriver. Det är mot dig Gud, bara mot dig som jag har syndat. Rena mig. Det blev lite vid sidan om, men jag trodde att det har med de här sakerna att göra. För Gud vill döpa i helig ande och eld. Men det finns ett förstadie som föder fram det därifrån Gud. Det har alltid varit så. Elias ande. Är det okej om jag håller på lite till? Elias ande skulle Johannes döparen gå fram. Jag tänker, låt oss gå till just Elia i första kungaboken kapitel 18. Så har vi det här tillfället på berget Karmel där det är utmaning. Baalsprofeterna, Elia, vers 21, han trädde fram för allt folket och sa: hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud, så följ honom, men om det är Baal, så följ honom. Men folket svarade honom inte med ett ord. Alltså, Elias ande och kraft. Elia, han säger, välj sida. Alltså gröta inte ihop alltihop och säger, ja, det kan vara lite si, det kan vara lite så, och man kan inte riktigt veta vilket som är vilket, och vi kan inte riktigt veta vad Gud vill. Gud ändrar sig hela tiden, och det ibland säger han si, ibland säger han så. Det där är inte Guds ande. Guds ande är tydlig. Guds ande är ja, ja, nej, nej. Hur länge ska ni halta på båda sidor? Och det är ju i samma anda som Johannes döparen trädde fram. Och det är i samma anda som som Elias ande, så att säga, och kraft ska komma igen i denna tiden. Där det går inte att hålla sig mitt emellan. Ena benet där, andra benet där. Det går inte, det är slut på den tiden nu. Man måste välja vilket ben man ska stå på. Det är i Elias ande och kraft. Det är det som förbereder, som är förberedelsen innan Messias kommer. Man ska inte stå mitt emellan och inte veta. Man ska välja sida. Hur länge ska ni halta på båda sidor? Den ton som jag tror går ut nu, den har redan börjat därför att sidorna blir tydligare. Jag tror du märker det. Om du tittar på bara vad som hände de senaste dagarna, så ser du att sidorna blir tydligare. Vilket gör att då går det inte att hålla med alla. Det går inte. Ja, alltså, vän kan man vara, men det går inte att tycka att alla har rätt. Det är Gud som har rätt. Guds ord gäller. Och Gud vill veta, hur länge ska vi halta på båda sidor? Om det är Gud, så följ Gud. Men är det något annat? Ja, men följ något annat då. Det ska bli tydligt. Står det i andra kungaboken 18, eller ja, i vers 30. Elia sa då till allt folket: kom fram hit till mig. Och allt folket gick fram till honom. Då byggde han åter upp Herrens altare som hade blivit nerrivet. Det finns någonting av det där att återställa altaret. Det där kan gälla för liksom en nation. Här är det ett faktiskt altare med stenar. Men det kan också gälla i våra hem, i våra liv. Gud, återställ altaret. Altaret är en plats där man offrar till Gud. Och sen vet vi att när han bad, så kom elden ifrån himmelen. Offret låg då på altaret. Och det finns någonting med det där som också gäller för oss idag, tänker jag. Principen. Att när det hjälper inte bara att identifiera vad som ska offras. Gud kan ju peka på saker i våra liv. Och så säger han: är det inte dags att vi lämnar det där nu, Fredrik? Är det inte dags att du slutar och hålla fast vid det där nu? Ska vi inte lägga det på altaret? Jag kan ju tycka då att ja, nej, men jag vet vad du menar, Gud. Liksom, typ, jag ställer offret här. Jag har med mig offret upp till offerplatsen. Jag har med det. Och jag vet vad du menar. Men det räcker inte. Det räcker inte att identifiera vad som ska offras. Det måste upp på altaret. För att elden ska falla. Det måste upp på altaret. När man bara lägger: Gud, det här är till dig. Nu släpper jag det. Gud, låt din eld falla över offret, över mitt offer. Vad det nu än är för någonting. Om det är något vi ska sluta med, något vi ska börja med, något. Den helige ande kommer tala om det för dig om du vill veta det. Och det finns inga genvägar. Det är bara: lägg det på altaret. Och elden kommer falla. Du kommer att uppleva en tid av förnyelse, liv, ande och eld, helig ande och eld. Du kommer att uppleva det. Det finns flera sådana här tillfällen som kommer ut med. Det är inte länge sedan. Alltså, och den helige ande, han jobbar med oss hela tiden. Han helgar oss för den dagen vi ska hem. Vi ska hem. Att skaffa ett folk som är berett. Det är något som gäller för den här tiden. Att inte hålla något offer för heligt. Jag tror att det är tid för en ny standard i vårt land. Kanske att det är så att Herren talar med oss, med dig personligen, att jag vill göra något nytt i ditt liv. Det finns ingen fördömelse låta elden falla igen. Kanske att det finns något. Är det tid att återställa altaret? Det personliga altaret. Kanske altaret i församlingen. Vad vet jag? Är det tid att återställa altaret? Böneplatsen. Platsen där vi offrar saker igen. För Gud. Helig ande och eld väntar bakom helgelsen, andra sidan helgelsen, som också pågår. Den som har detta hopp rena sig. Halleluja. Låt oss bara stilla oss inför Herren. Att Herren får lägga till rätta i våra hjärtan, att vi inte går härifrån och bara glömmer det som den helige ande pekade på just hos dig. Något han ville säga kanske till just dig.